I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 6. I det mångtusenåriga kinesiska riket nedtecknades av en okänd astronom vid det berömda Song-dynastins hov en ovanlig iakttagelse under Qi Ku, den femte månaden i Qi hos tidevarv 1054. Iakttagelsen var en ny stjärna i oxen. De kinesiska astronomerna döpte den till gäststjärnan. Trots att supernovans sken var så starkt att den var synlig i fullt dagsljus, finns det inga andra säkra iakttagelser antecknade från samtida civilisationer. Ett möjligt undantag är de steninskriptioner som lämnats i grottor av nordamerikanska indianer. Det var ont om plats i den sköra barkkanoten. Eida, som satt längst bak med Pialo, Stor Kekko och Alec framför sig, tittade med ett sting av avund på den andra betydligt större kanoten som hunnit upp dem, passerat och avsevärt smidigare forsade fram i den isfria Alhengifloden. Till skillnad mot deras kanoter som var tillverkade av almens bark var den gjord av björknäver. Det var endast de som bodde norr om de stora sjöarna som kunde skörda de riktigt stora bitarna av björkbarken med de överlägsna egenskaper som gjorde att kanoter kunde byggas och smäckra och strömlinjeformade. I näverkanoten satt 7 män. 2 av Pitons folk och 5 av Huron. I fören på näverkanoten hängde en vit vampum, gjord av dyrbara snäckskal från havskusten, vilken visade att dessa var heliga män. Med en eskort liknande Eidas var de på genomresa och fick inte under några omständigheter attackeras. Att de dök upp så här långt söderut var inte helt oväntat. Många skulle komma till mötet hos Akka denna vinter. Inte bara från Onondaga. Det folk som hade den närmaste vägen till detta möte skulle skicka minst en representant. Den lilla spillra av det stolta Dakota-folket som strövade runt i Ohio-dalen följde de bisonoxar som fortfarande betade där, var aldrig sena att greppa ett tillfälle där de kunde visa upp sig som en kraft att räkna med. Helt säkert skulle en manstark delegation av det ormdyrkande Senakanadas folk från den stora staden i väster komma för att ta del av Akkas visdom. Även några algonkiner från den avlägsna kusten kunde förväntas dyka upp. Innebörden av att den nya stjärnan nu var på väg mot de 7 systrarna berörde allt folk som levde på jorden. Och Akka ansågs vara den som bäst kunde ge värdefulla råd om vad, om något, människorna kunde göra för att mildra de negativa effekter som de flesta redan fått känna av, men även hur man kunde blidka stjärnan från att avstå från framtida, än värre katastrofer. Eida såg även fram emot att få återknyta bekantskapen med några av sina vänner inom det schamanska brödraskapet. Några av dem hade han inte träffat på flera år. Nävekanoten försvann ur deras blickfång när de rundade ett krön framför dem. Men på eftermiddagen påföljande dag fann de den igen där den låg uppdragen på land bredvid två andra kanoter. En av kanoterna gick att identifiera som en från Mohawkerna och tillhörde Kin Kins fader, Henota. Den andra såg ut att vara från Powhatan, ner från kusten. Stor Kekko hoppade i land och tog emot kanoten som drogs upp in till de andra tre. Nu väntade en diger klättring upp till Akkas grotta. Klättringen tog med parten av det som var kvar av dagen. När det blev mörkt fortsatte de framåt, den sista biten med hjälp av ljuset från kåda bestrukna facklor. Det var inte bara för att lysa upp vägen som Eida beordrat att facklor skulle tändas. Det ansågs vara oartigt, för att inte säga direkt fientligt, att inte förannonsera sin ankomst på det sättet när man närmade sig i skydd av nattens mörker. Akkas grotta var inte stor nog att rymma alla som samlats. Med eskort närmare ett 50-tal uppskattade Eida. Så en stor eld var i ordning gjord framför ingången till grottan. Till höger om ingången låg en liten hög med småvilt som de anländande tagit med till Akka. Eida packade och Alex steg fram och la ner ett par urtagna harar på högen. Detta var ett av de få sätt Akka fick det kött som kunde dryga ut häxans magra kost, som annars bestod av rötter, nötter och svampar. Och att komma tomhänt till Akka var inte tillrådligt. Därpå kom den gamla häxan själv ut ur grottan. Redan första gången Eida träffade Akka verkade häxan vara uråldrig, med ett ansikte så skrynkligt att det överhuvudtaget inte fanns någon slät hud kvar. Men han kunde nu se att en del av den spänst som häxan tidigare haft slutligen börjat släppa i den lilla seniga kroppen. Det redan lågmälda sålet tystnade helt, samtidigt som de som inte var invigda i shamanismen obemärkt förflyttade sig bort från elden för att på ett behörigt avstånd göra i ordning sina egna nattläger. Vi var tydligen de sista anlända, tänkte Eida, och hälsade på dem han kände igen med en tyst nick. De två personer som stod honom närmast här i livet, och som han ansågs var hans närmaste vänner förutom Kin Kin, mötte hans blick. Den ena var Mohawkernas medicinman, Henota. En man som räddat Eidas liv åtskilliga gånger när han först kom till Hokelaga som en ung man. Den andra var Eidas mentor, Akka, som på sitt egenartade vis lärt honom en hel del om vad som är verkligt viktigt här i livet. Eida drog sig till minnes den första gången han kom till denna grotta, som Torvald Renne, för att bli kvar i 9 långa och hårda år. Han log för sig själv åt alla dåraktiga misstag Akka låtit honom göra för att komma till insikt. Eidas hand kramade hårdare om den stav Akka till slut givit honom som ett tecken på att han ansågs vara mogen att återvända till Hortslaga, nu som Eida, klippan, för att bistå Henota och senare överta medicinmannens position. Så var det i alla fall menat. Men det blir inte alltid som man planerar, tänkte Eida. Nu ställde sig Akka mitt i grottöppningen och de övriga bildade en rund båge runt grottöppningen med elden i mitten och klippväggarna på var sida om Akka. När häxan höjde sina armar och började tala med en mässande ton på en uråldrig dialekt som endast invigda shamaner kunde förstå, var det med en röst som, fast den var gammal, kunde höras klart och tydligt av de kringsamlade. När skinnet på hjortens nya horn börjar torka och spricka söker han upp en kraftig buske och börjar gnugga hornen mot den för att bli av med de irriterande skinnresterna. Om en jägare finner en hjort som är upptagen med detta fejande kan han smyga sig så nära att han inte behöver några vapen alls för att fånga sitt byte. När det nyfödda barnets tänder värker gråter det högre och högre. Modern som har gömt barnet i en jordhåla så att den analkande fienden inte skulle finna det, får ändå se hur det gråtande barnet upptäckts och blir bortrövat. Likadant är det ofta så även för oss, att det som bekymrar oss mest inte alltid är det som är viktigast. Hungerns ande har alltid varit vår följeslagare och kommer alltid att vara det. Ibland är han mer krävande än annars och då uthärdar vi hans närvaro med endast den största förtvivlan. Men hjortens horn kliar inte för att jägaren är skicklig och barnets tänder växer inte för att fienden har målat sitt ansikte i krigets blåa färg. Vi har haft hungersnöd förut och vi kommer ha det igen. Om det inte är för den torra sommaren så är det för någonting annat. Men detta har ingenting att göra med den nya stjärnan. Det ligger en stor fara i att försöka hitta en mening i det som inte har något samband. Akka höll upp ena armen och pekade rakt upp på stjärnan, utan att se efter själv. Istället spände häxan ögonen i var och en av dem som stod samlade runt omkring. Ni alla kommit hit till mig med förhoppningen att jag ska ge en förklaring till sambandet mellan kliande horn och dödliga jägare. Mellan växande tänder och blåmålade ansikten. Jag vill att ni ska återvända hem till era byar igen med vetskapen om vad som är verkligt viktigt när era magar knorrar. Häxan slängde en skinnpung med okänt innehåll i elden och gick in i sin grotta men kom strax ut igen med en stor korg och ett par skinnfällar. Den ena fällen lades ut framför den värmande elden och den andra svepte Akka om sin kropp. Sen gjorde häxan en gest åt de övriga att göra likadant och efter en stund satt de alla samlade tätt kring elden med värmande fällar mot den kalla marken. Mera ved sattes på brasan och ur korgen tog Akka fram en vattenfylld trumma vilket gav ett dovt, monotont ljud ifrån sig när häxan började slå på den med ett lårben från en varg. En lång stund satt de och stirrade in i elden med det dova dunsandet i sina öron. När den omisskännliga doften av torkade svampar och rötter skvallrade om vackra slängt i elden försatt sig var och en i transliknande tillstånd, så som de lärt sig genom att slappna av, andas långsammare och tömma sina tankar på allt förutom ljudet från trumman och de dansande lågorna. Rytmen från trumman ändrades efter en stund och övergick till något som påminde om en passage från midvinterceremonin, men ändå lite annorlunda. Akka fortsatte att trumma med den ena handen och den andra höll i en pil som tagits fram ur korgen. Akka slungade pilen likt ett miniatyrspjut rakt in i elden. Pilen blev snabbt lågornas rov och en ny pil gick samma öde till mötes. I takt med trummandet fortsatte häxan så att slunga pil efter pil in i elden. Och de som bar med sig egna pilar följde exemplet. Elden flammade upp för varje pil som antändes och snabbt slukades av lågorna. Takten på trumslagen ökade när allt fler pilar ven genom luften. Precis innan Akkas pilar tog slut slängde häxan in en ny skinnpung i elden. Och plötsligt hördes en öronbedövande knall som blåste ut elden. Medicinmannen från Povhatan hoppade med ett förskräckt tjut upp och började springa från platsen. Men när han upptäckte att alla de andra lugnt satt kvar, lommade han skamset tillbaka och satte sig igen. En stund satt alla tysta i vinternatten. Några började förstrött stoppa sina tobakspiper. Och snart syntes ansikten lysas upp av små glödar när de drog sina blås. Elden var släckt. Men glöden låg kvar och pyrde likt en jättepipa i mitten av gruppen. Så började Akka att prata igen. Ni ska nu få höra berättelsen om Ramen och det vandrande folket. Den fick jag höra många gånger när jag var väldigt ung. Och än idag, när jag är mycket gammal, är det alltid denna berättelse som kommer till mina tankar. Akka harklade sig och fortsatte sen. För mycket länge sedan, innan alla stjärnor var födda, långt innan folket kom till detta land, när de stora slätterna betades av bisonoxar som var mer än dubbelt så stora som de som går där nu, och skogarna var fulla av andra stora djur som sedan länge är borta, var detta land bebott av ett folk som kommit vandrande hit från världens hörn. Den mest avlägsna platsen, som vi kallar för Aljaxka. De kallade sig själva för Niagara, solens folk. Deras hus var inte som mohawker, och onondagas, långa och rymliga, utan mera höga och spetsiga som Sioux-folket. Niagara byggde sina hus i trä och sten och kallade dem för biras, solhus. Hos detta folk levde en man med mycket stark magi, Ramen. Det sades att han kunde resa i tiden. På den tiden var det vanligt att nya stjärnor föddes, och varje gång så skedde kunde Ramen tyda tecknen och se vad som fanns i framtiden. Dessa syner var ofta till stor hjälp för Niagara. Olyckliga händelser som hungersnöd och stora skogsbränder kunde inte alltid undvikas helt, men eftersom man redan visste att de skulle komma var folket väl förberedda när så skedde. En dag berättade Ramen för sitt folk att den framtid han sett var världens undergång. Om inte allt folk bad solen om hjälp skulle jorden förstöras. Endast solen kunde rädda dem. Niagaras tro på Ramens syner var stark. Men solen är väldigt avlägsen, varm och glödande som elden. För att solen skulle höra människornas böner om hjälp måste de komma närmare. Men den som kommer för nära solen förtärs av dess hetta. Ramen sa då till sitt folk att de från ett säkert avstånd måste försöka träffa solen med någonting för att väcka hans uppmärksamhet. Då de fruktlösa försöken att med pil och båge försöka skjuta på solen inte räckte till, sa Ramen till sitt folk att de måste ta sig österut, närmare solens födelseplats, för ett nytt försök. Denna strävan, att be den som ger allt liv om hjälp, är övertygelsen om att hela mänskligheten, ja, hela jordens öde, hängde på att de skulle lyckas med denna till synes omöjliga uppgift, drev så Niagaras folk österut. De lämnade sitt land för att slutligen försvinna över det salta vattnet i sina stora kanoter. Efter att ha korsat det stora havet, men ändå inte kommit tillräckligt nära solen för att lyckas träffa den, fortsatte de ständigt österut. De blev med tiden ett vandrande folk. Där de drog fram kom de i kontakt med många olika slags folk, hos vilka de bland annat stannade ett tag och byggde sina biras. När de sen drog vidare stod dessa biras kvar, men de lämnade även kvar lite av sitt blod och sina värdefulla kunskaper. Kunskaper som även vi fortfarande har stor nytta av. Vi kan även idag se resterna av dessa biras i staden Kanada, och längre söderut går det att hitta ännu fler biras som ett långt spår efter den väg som detta folk vandrade fram. Akka tystnade en stund, tog fram sin pipa. När tobaken glödde tillfredsställande fortsatte berättelsen. Nu undrar några av er vad jag menar med att Niagara, vilka försvann över det salta vattnet i öster, efterlämnade spår i Kanada, som ju ligger i väster. Häxan tittade ut över åhörarna och fick en jakande nick av några som försökte hänga med i en berättelse som helt säkert skulle visa sig vara värd att få ta del av. Efter att i många mansåldrar vandrat över världen och tagit sig över flera stora hav, ständigt österut, anlände Niagara till det land där mina förfäder då bodde. Även där stannade de några år, byggde sina biras och delade med sig av sitt blod och sina kunskaper. De berättade om sin långa vandring, om varför den var så viktig och varför de inte kunde stanna utan var tvungna att återuppta sin vandring. Till slut återkom de till detta land, men landet var förändrat. Många av de stora djuren och de gamla skogarna var borta. Nya hade tillkommit och med dem nytt folk. Då insåg de att de nu hade vandrat i en stor cirkel och kommit hem igen. De insåg att världen är klotrund som ett öga och att solen föds bortom vår värld. Att ingen plats på jorden befinner sig närmare solen än någon annan. Niagara såg sig själva som ett vandrande folk. I oräkneliga generationer hade de tillsammans tagit sig igenom svårigheter och tillsammans överlevt många faror. Hela tiden österut, över land och hav, mot ett mål med en mening. Nu fanns det inget mål. Ingen mening som höll dem samman som ett folk. Den mening de förlorat ersattes med inre tvister. Endast ett fåtal var villiga att oförtröttligt fortsätta med uppgiften, men de flesta var bittra och trötta på att höra om hur Ramen och hans syner. De menade att det var gudarnas uppgift och inte människornas att prata med solen. Därför bad de ormguden, Uktena, om att utföra uppgiften i deras ställe. En maktstrid tog vid och splittrade ett folk som en gång varit så stolt. Det som därefter återstod av Niagara är det folk som nu bor i Kanada och den lilla spillra av de mest trogna som oförtröttligt fortsatte österut. Dessa försvann spårlöst ut i världen och hördes aldrig av igen. Men i mina försök att hitta dem har jag själv hamnat här. Akka höll ut en svepande hand över gläntan framför grottan. Berättelsen om Ramens syner och den långa vandringen blev med tidens gång inte mer än en legend. En saga som jag fick berättad för mig när jag var mycket ung. Sedan dess har jag många gånger funderat på varför ett folk med så stor visdom kunde anse att det var så viktigt att försöka göra det som ändå var förnuftig människa anser vara fullständigt omöjligt. Att skjuta på solen. Samtidigt som de försakade det som förnuftiga människor anser vara väldigt viktigt och inte minst än mer möjligt att ha ett eget land. Vad finns det för mening med det? Det som bekymrar och engagerar oss mest är inte alltid det som är det viktigaste. Det som bekymrar oss mest är det som vi kan se en mening i. Men om vi fäster för stor vikt vid det som vi tror är det viktigaste kan även det till slut bli vår undergång. Om vi nu sätter den nya stjärnan i samband med den svåra svält som har drabbat oss och på så vis känner att vi finner en mening i det, upprepar vi bara samma misstag som Niagara en gång gjorde. Deras strävan att skjuta på solen var betingat av ett varsel, inte kunskap. Men när den långa vandringen slutade i deras egna fotspår, slutade den Niagaras egen undergång. När de berövats sin strävan kan inget folk leva vidare. Och här i ligger den stora faran. Vi borde hellre bete oss så som den store som ger allt liv dagligen lär oss. Som barnet och hjorten. För om hjorten hela tiden skulle varsla som jägaren så skulle hornen aldrig bli fejade. Men utan horn skulle alla hjortar dö ut. Och om det lilla barnet aldrig skulle gråta för att det varslats om fienden, så skulle det inte bli några nya tänder. Men utan tänder kan människan inte överleva. Om vi nu skyller hungersnöden på den nya stjärnan, är vi liksom Niagara, där vi tror oss se en mening i sambandet. Men om det inte fanns någon hunger, skulle allt liv sluta växa och dö ut. Jag tror att många av de syner jag har i mina drömmar säger mig att det är så. Att sambandet mellan den nya stjärnan ligger nära det vandrande folkets strävan att skjuta på solen. Men den har ingenting att göra med hungersnöden. Låt oss dra lärdom av Niagaras misstag istället för att upprepa dem. Jag vill att ni nu återvänder hem till era byar och städer och gör vad ni kan för att lindra nöden. Men vid nästa midvinterceremoni, när de sju systrarna står rakt ovanför era huvuden, vill jag att ni visar den som ger allt liv, så som vi har gjort det här i natt, att även om vi saknar kunskap om meningen med den nya stjärnan, så accepterar vi sambandet med Ramens varsel. Med de orden tystnade Akka och såg hur orden sakta sjönk in i åhörarnas medvetande. Några var närmast besvikna över att inte ha fått de svar de förväntat sig, men de flesta kunde ana den visdom som låg i Akkas ord. Svälten skulle komma och gå, och om några vintrar skulle den vara glömd av de flesta. Den var en naturlig del av livet och det fanns en stor tröst i att acceptera detta faktum. Mysteriet med den nya stjärnan var på något vis värt mer än något så trivialt som knorrande magar. Och alla visste hur viktigt det var att tyda stjärnorna rätt. Det var stjärnornas läge på himlen som avgjorde när alla viktiga ceremonier inför jakt, fiske, sådd och skörd skulle firas. Men det som var mest övertygande var att detta var något som Akka drömt om. Och att ifrågasätta någons drömmar kom inte ens i fråga. Allra minst Akkas drömmar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Kapitel 7. När ljuset i form av subatomära fotoner slutligen träffade jorden hade det färdats över ett ofantligt stort avstånd i tusentals år. Men innan supernovans plötsliga sken fick människorna på jorden att höja blicken mot himlen och förundras, var deras kroppar redan genomstrålade av miljarders miljarder tachyoner. Vilka färdas snabbare än ljuset, snabbare än tiden själv. De var så små att de i jämförelse med de redan ofattbart små fotonerna framstod som sandkorn i en skål med apelsiner. För varje miljard av dessa tachyoner var det en eller ett par som träffade ett hundratal människor, eller rättare sagt kärnorna i de atomer människorna bestod av. Atomerna var i jämförelse med sandkornen och apelsinerna som hela solsystem. De människor som träffades upplevde vid själva kollisionstillfället en känsla de inte riktigt kunde beskriva. En känsla av att uppleva något de redan varit med om. Och eftersom begreppet déjà vu då inte var allmänt vedertaget fanns det heller ingen förklaring till hands. Men ett hundratal människor som träffades av tiotusentals partiklar kunde förkunna för sin omgivning att de upplevt ett varsel om vad som komma skulle. En handfull av jordens hela befolkning som träffades av miljontals partiklar siade om händelser som låg långt in i den framtid dessa partiklar kom ifrån. De atomer Peter Elks kropp bestod av träffades av fler än 700 biljoners miljarder partiklar. Peter vaknade till med en blixtrande huvudvärk. Hans kropp kändes iskall och stel. Nätet från målburen svävade tätt över hans ansikte. Men när han försökte svepa undan det ville armarna inte lyda. De kändes som fastlåsta vid hans sidor. Vad var det som hände? Blev det mål? Varför brinner det på isen? Är jag illa skadad? Varför brinner det? Tankarna snurrar runt i huvudet men stannar vid: varför brinner det på isen? Han försökte resa sig men fick återigen ge upp. Det var som om han var inpackad i filtar som höll honom fastlåst liggande på isen. Jag måste vara allvarligt skadad eftersom de låst fast mig så här, tänkte han. Men varför brinner det? Sakta började hans syn återfå sitt fokus och huvudvärken tilltog då frågorna ansatte Peters hjärna. Det var så mycket som inte stämde. Han var inte kvar i ishallen, men han låg heller inte i en sjukhussal eller på en bår i en ambulans. Han låg på golvet i någon sorts stuga. Det luktade väldigt starkt av någonting härsket och jordigt. Och det enda ljus som fanns kom från en glugg i taket och den eld som brann på marken en bit bort. Från takbjälkar och på väggarna hängde korgar och en stor mängd träföremål som Peter inte kände igen. Nya frågor. Varför är jag här? Hallå? Hans röst lät kraxig, osäker och rädd, men det verkade inte som någon hörde honom. Hallå? Är det någon där? Högre den här gången, och nu såg han vad som liknade en indiankvinna komma fram till honom. Hon stannade bakom ett grenverk som skilde dem åt. Och där stod hon, tittade på honom med kalla ögon och ett likgiltigt ansiktsuttryck. Hej, varför är jag här? Jag vill låna er en telefon om det går bra. Eller kan du ringa en taxi? Om hon kunde höra eller förstå honom så visade hon det inte. Istället studerade honom ett tag och gick sedan därifrån. Peter började lirka sig loss från vad som visade sig vara ett lager av skinnfällar och inte filtar som han först trott. Till slut kom han loss och kunde sätta sig upp. När han märkte att någon, indiankvinnan förmodar han, tagit alla hans kläder blev han både upprörd och förlägen. Men han kunde ju alltid vira en av skinnfällarna runt midjan tills han fick tag på sina egna kläder, tänkte han. Det som han först trott var målburen visade sig alltså vara ett grenverk av torra kvistar som omslöt honom på alla sidor. Peter letade efter någon sorts dörr eller lucka som han kunde öppna. Men när han inte fann någon bestämde han sig helt enkelt för att bryta sönder grenarna så att han kunde komma ut. Eller att lyfta hela konstruktionen så att ingen blev förargad över att han tagit sönder något, tyckte han lät ännu bättre. Han tog tag i kanten vid marken och började lyfta. Buren var lätt men tog emot i en tvärbjälke i taket. Och Peter insåg att för att han skulle kunna komma ut måste buren gå sönder. Grenarna knäcktes enkelt med ett knastrande ljud när de pressades mot taket. Hej! Indiankvinnan som hört knakandet kom rusande emot honom med en påk i handen. Innan Peter hann reagera drämde hon till över hans fingrar som stack fram utanför kanten på buren. Hårt! Peter släppte taget och satte sig pladask med ett chockat uttryck i ansiktet. Hon är inte klok, tänkte han. Aj, vad hårt hon slog. Det blödde kraftigt från fingrarna och Peter trodde att åtminstone ett av dem var brutet. Indiankvinnan ställde sig bredbent framför buren med påken höjd och utmanade honom att göra ett nytt utbrytningsförsök. Bakom henne stod nu en man. Även han såg ut som en indian. Han såg väldigt farlig ut och Peter tappade all lust att ta sig ut buren på ett tag. Han kröp tillbaka under fällarna och begränsade sig till att se sig omkring. Tydligen hölls han fånge av dessa två indianer, eller infödda amerikaner som det var meningen att man skulle säga. Men Peter var ju bara 16 år och inte speciellt benägen att vara politiskt korrekt. De kanske var fler än två. Men den stora frågan var varför? Och hur hade de lyckats kidnappa honom från Air Canada Center utan att någon hade försökt hindra dem? Eller hade någon gjort det? Att de var väldigt våldsamma var Peter smärtsamt medveten om. Han kramade om den skadade handen för att stoppa blodflödet. Det bultade i fingrarna av smärta och Peter blev väldigt rädd när han kunde se vad som liknade naket ben sticka fram i såret. Indiankvinnan kom fram och stack in en träskål med vatten. Hon pekade menande på hans skadade hand och sträckte fram en näve mossa. Ska jag använda det här? Har ni inga kompresser? Jag tror det här måste sys. Men kvinnan svarade honom inte utan vände sig om och gick igen. Han tog mossan och täckte det blödande såret så gott han kunde. Sen la han sig ner med den skadade handen hårt omsluten av den friska. Han måste ha somnat till så, för när han såg sig om igen så var det mörkt ute. Inget ljus kom genom gluggen i taket. Istället brann ett antal små facklor som var fastkilade i några av takets bärande stolpar. Det verkade saknas elektricitet. Borta vid elden satt nu flera personer. Förutom de två som han tidigare sett satt där nu ytterligare ett halvt dussin män, kvinnor och barn. Alla indianer. Jag måste befinna mig på ett indianreservat, tänkte Peter. Runt Ontariosjön finns det flera reservat, det visste han. I den del av staten New York där han själv bodde fanns bland annat Oneida, Seneca, Cayuga och Mohawker. Alla dessa låg relativt nära Rochester. Det fanns flera, han var lite osäker på vad de hette, men han visste att det var irokeser. Hans eget lag var ju döpt efter dem. Men nu befann han sig nordväst om den stora sjön. Han utgick från att han inte passerat den amerikanska gränsen och han var lite osäker på om det fanns irokesreservat även här. Han önskade att han hängt med lite bättre under skollektionerna. Men någonstans i bakhuvudet poppade ordet huroner upp. Peter låg tyst och studerade sällskapet vid elden. Han kunde inte förstå vad de sa, men ibland tittade de på honom så han antog att det var honom de diskuterade. Antagligen hur de skulle bära sig åt för att kräva in lösensumman, tänkte Peter. Hans föräldrar var inte speciellt rika, så Peter hoppades att de inte ställde sina förväntningar allt för högt. Han måste ha somnat om igen, för nästa gång han öppnade ögonen var det dag. En hel del personer som verkade vara upptagna med sina morgonbestyr kom och gick fram till elden. De bytte några ord med mannen med den farliga uppsynen som satt och tällde på någonting. Men ingen av dem gav Peter någon större uppmärksamhet. Han kände att han började bli hungrig och törstig och nödig. Han försökte påkalla uppmärksamheten men ingen brydde sig om honom. I sin frustration tog han tag i buren och började skaka den. Men det räckte med en blick från indianen som satt vid elden för att han skulle sluta med det. Så gick hela morgonen och framåt förmiddagen gav han upp och lättade sig själv i fotändan av buren. När lukten av urin spreds i stugan kom kvinnan med påken fram och gav honom ett kärl. Hon visade med teckenspråk att han skulle använda sig av den som potta och lyfte på kanten av buren och slängde in den. Peters böner om mat och vatten lämnades utan hänsyn. På kvällen ställde kvinnan fram en skål med vad som liknade en mycket mörk buljong. Äntligen mat, tänkte Peter och sträckte sig hungrigt efter skålen. Han luktade misstänksamt på innehållet i skålen och rynkade på näsan. Det luktade som om någon kokat en suspensoar i 20 timmar, tänkte Peter. Jag hoppas det smakar bättre. Han smuttade försiktigt på buljongen och insåg att det smakade om möjligt än mer vedervärdigt än det lukta. Han måste vara väldigt hungrig innan de får mig att äta det här, tänkte Peter och ställde demonstrativt skålen på golvet utanför buren. Men han visste inte då att han snart skulle längta efter den tiden på dagen när han fick sin buljongskål. Senare på kvällen kom en skara småbarn fram till buren och ställde sig och glo på honom. När han rörde på sig tog de fnissande och förskräckta några steg bakåt för att strax våga närma sig buren igen. En kort tillsägelse från den farliga indianen, Peter trodde att han hette Kin Kin, men han var inte säker på det, fick barnen att tjutande springa iväg. Den vuxna mannen fick tag i ett av flickebarnen som hade ett stänk av rött i sitt hår och hiva henne tjutande upp i luften så att hon nudda takbjälkarna. Gav henne en kram, snusa på hennes hår och skicka iväg henne med en dask i baken. De följande dagarna hände inte mycket mer, men på den fjärde dagen började Peter inse att det till och med dag efter dag. Till slut var han så hungrig att han motvilligt betvingade kräkreflexerna och snyftande tvingade ner skålens innehåll i sin skrikande mage. Dagarna fortsatte enformigt på detta vis och det enda tecknet på att tiden gick var att såren på fingrarna började läka. Men så en dag när Peter vaknade till ur sin slumrande dvala stod en ny man på knä framför buren och studerade honom mycket ingående. När han märkte att Peter var vaken log han mot honom och sa: "Hej, frände." Peter satte sig yrvaket upp. Detta var det första ord han hört på flera veckor som inte var indianska. Men det var heller inte engelska. "Hi." Mannen såg inte ut att vara indian. Och han var heller inte klädd likt de indianer Peter tidigare stiftat bekantskap med. Vare sig här i stugan eller någon annanstans. Han påminde med sitt spretiga hår och yviga skägg mest om en neandertalare från stenåldern, tänkte Peter. Men hans ögon var vänliga och han log mot honom, vilket kändes upplyftande efter de senaste mardrömsveckorna. "Är du en frände? Från Leifsboda?" försökte Eida. Var skulle han annars kunna komma ifrån, tänkte han. Peter visade med händerna att han inte riktigt förstod men ville ha frågan upprepad, sakta, vilket han fick. Peter repeterade metodiskt: "Är du you en frände?" "Friend?" Orden var väldigt lika. "Are you a friend? Are you a friend?" "Yes, friend." Peter pekade på sig själv och log överlyckligt åt prestationen. Mannen utanför buren verkade också nöjd med resultatet. Han föste undan grenverket som om det vore spindelväv och tecknade åt Peter att kliva ut. "Kom." Tvekande lydde Peter uppmaningen. Med stela ben följde han neandertalaren som satte sig vid elden och bjöd Peter att sitta ner. "Kommer du från Leifsboda?" Frustrationen i Peters ansikte talade sitt tydliga språk. Eida försökte sig på en ny strategi. Han pekade på sig själv och sen på den unge mannen. "Mitt namn är Eida, och du?" Nu var det lättare. "Peter." "Peter." Eida upprepade namnet och försökte erinra sig vad han hört det förut. "Är du britt?" Peter förstod. "No, not a brit. American." Nu var det Eidas tur att visa frustration. Men samtidigt var han tvungen att erkänna att det fanns gemensamma drag i deras språk. Det var bara en fråga om tålamod. Sen skulle nog de flesta frågor kunna få ett nöjsamt svar. Han var van att kommunicera på detta vis eftersom alla folk vid de stora sjöarna pratade språk som ofta skilde sig lite grann åt, fast de var nära besläktade med varandra. Ungefär som med danerna och götarna och oss, tänkte Eida och tog för ett kort ögonblick på sig sin gamla roll som Thorvald Renne igen. "Are you from Canada?" Eida förstod vad Peter menade med sin fråga, men han blev väldigt förvånad över att denna unge pojke kände till staden Kanada, som ju låg långt ner i söder, där de tre stora floderna Illinois, Mississippi och Missouri möttes. Var det därifrån han kom? Det var väl ändå inte möjligt. "Du, från Kanada?" Eida pekade tvivlande på Peter. "Me? No, I'm from USA." Eida, som aldrig hört talas om USA, skulle just till att reda ut begreppet lite närmare när han märkte att Peters ögon fastnade på en skål med homini, en majsgröt som stod på varmhållning bredvid elden. Han hade redan hört av Kin Kin vad som gällde för fången, men det var fram till nu. Inga mer kokta hundben så länge det fanns annan mat att välja på. Han bjöd Peter att äta av gröten. Och det tog inte många sekunder innan skålen var renslickad. Då sa Eida till Tekaka att från och med nu skulle den unga pojken, som för övrigt kallade sig själv för Peter, bo vid deras härd. Åtminstone tills vidare. Om hon kunde vara så snäll och ställa fram mer mat åt pojken och honom själv. Peter blev förvånad när han märkte att kvinnan som tidigare varit så brutal och kallsinnig mot honom nu plötsligt visade upp en helt annan sida av vänlig uppmärksamhet. Hon inte bara dukade fram en stor mängd härliga maträtter bestående av kött, fisk och grönsaker, utan såg hela tiden till att Peter fick påfyllning så snart han tömt en skål eller ett fat. Hon åsidosatte fullständigt den stränga ransonering som gällde för allt och alla, som för att kompensera Peter för en tortyrliknande svältranson hon tidigare påtvingat honom. Och när Peter äntligen började känna sig mätt kom hon fram med den lilla flickan med det rödlätta håret. Flickan bar på en uppsättning varma skinnkläder som hon med ett varmt leende nästan ödmjukt räckte fram till en förvånad Peter. Men för Tekaka var det inte alls frågan om någon falsk blygsamhet. Pojken vars status ändrats av Eida skulle nu bemötas som en ung man. En hungrig ung man inom familjen. Eftersom han nu skulle bo vid hennes härd var det för Tekaka en naturlig självklarhet att han nu skulle bemötas som en innerligt efterlängtad son åt henne och Eida och som en bror åt deras dotter Hilde och inte längre som en fånge.
Gäststjärnan av Kaj Linna kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.